Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Det är kul.
Ja, det är alltid superskoj.
Det blir roliga samtal, lite klipp i grejerna, så det är kul.
Och när vi kör frågor och svar så tar vi med oss vår ständiga expert.
Mm.
Nämligen Magnus Vennmenålen Hjelmér.
Där kom den igen, vänner. Men har vi förklarat varför? Jag känner att nytillkomna lyssnare måste ju tro
det är att det är väl självförklarande. Det finns väl inget till.
Nej, vill du säga hur det är? Du får gärna berätta.
Kommer du ihåg hur du började? Eller?
Nej, jag har en del tatueringar, det är därför.
Det är en korta förklaring. En lång förklaring att du sa en gång, apropå att sy saker själv, jag är väl inte direkt vän med nålen.
Nej, du sa att din mormor eller farmor, eller om det var
någon
som var vän med nålen.
Och det tyckte vi var en sån skön knarkar kommentar så här, som han är vän med nålen.
Ja. Ja. Och innan vi ska alldeles strax dra igång, för det är så roligt att vi har fått en lyssnarfråga på just den här grejen, så ska vi säga tack till Compriser som är med och sponsrar våran eminenta podd. Compriser är en jämförelsesajt på nätet, compriser.se, där man kan få hjälp att jämföra massor med olika saker. Eller hur, Charlie? Det är bara in och jämföra.
In och jämföra på, och vill konstatera man att det blir billigare. Alltså det kostar ju ingenting att jämföra. Nej. Inte ens tid. Nej. Det tar några sekunder. Och blir det billigare, bara säg till där som, men hjälp mig då. Jag orkar inte hålla på och ringa och fixa. Säger de så här, men då fixar vi det med.
Mm. Och det är ju liksom personer som sitter där och faktiskt hjälper den.
Ja. Vi har ju festat med dem till och med en gång.
Ja, det har vi. Det måste väl vara en av de äldsta jämförelsesajterna som finns. Som har funnits
med. Varför ska du börja med sånt här nu? Redan, vi hinner inte ens börja innan du säger någonting som vi inte har någon aning om.
Tack, Compriser. Nu ska vi gå till Magnus och vän med nålen. Då har vi fått en fråga så här. Tjena, jag har haft en gnagande tanke länge som ni kanske vill diskutera i er podd. Det är Sebastian som skriver förresten. Mm. Kanske är den lite känslig med tanke på er samarbetspartner. Men du, Charlie, gillar ju när det blir obekvämt. Jaha,
mm.
Ja.
Mm.
Vad kan man prispressa med gott samvete, är hans fråga. Vid något tillfälle pratade vän med nålen Magnus om att slå ett slag för små utgifter och nämnde då att spara in pengar på köttfärs. Jag lever själv sparsamt liv, men börjar få dåligt samvete då jag letar efter billigare alternativ på vissa varor och tjänster. Kommer småföretagare dö ut om jag köper allting på stora varor och tjänster från mindre företag? Jag är det värre för textilarbetare i Bangladesh som jag väljer H&M för att det är billigare där. Kan jag välja billigare kött, eller är det samma sak som att bidra till sämre djurhållning? Tack för en fin podd med intressanta gäster. Ja, tack Sebastian för en otroligt intressant fråga.
Gud vad bra.
Ja. Vem börjar? Ska vi låta vän med nålen börja?
Det var ju nästan riktat till dig här.
Ja, jag kände det. Vän med nålen.
Är det här någonting du tänker på? Att när du pressar, när du står där och försöker få till det, så kan det också...
Ja. När han pressar, pressar han.
Alltid.
Alltid.
Det är ju så här, vi har ju pratat prispress tidigare. Och jag är ju en sann prispressare och en prisjämförelseman. Utan dess lika. Jag prisjämför nästan allting. Men jag tycker det är en extremt viktig fråga. För det är också att många gånger så är det ju så här. Pressat pris kan också innebära att... man har nyttjat arbetskraft som inte har det lika bra som vi kanske. Man kan ha använt råvaror som har varit lite sämre. Eller djurhållning kan också har varit sämre. Så jag tycker det ligger en poäng i det Sebastian säger. Jag tycker man ska prisjämföra med sina egna preferenser. Det vill säga att du behöver ta hänsyn till. Tycker du att det är jätteviktigt att handla lokalt exempelvis eller handla kött lokalt? Ja, men då är det där kanske man får prisjämföra. Och inte en irländsk köttarbet mot en svensk köttarbet som har gått på granngården. Utan då kanske jag får titta köttbit på köttbit. Men jag tror så här, det finns många saker man kan prisjämföra där kvaliteten inte är någon större skillnad och där kanske det inte får så stor effekt liksom bakom, om man säger så.
Som vadå till exempel? Vi måste vara konkreta.
Ja, men jag tänker att en elektronik kanske kan vara så här, nu ska jag inte säga att det är hemskt att prata om alla som jobbar dåligt. Nu får man hoppas att alla jobbar bra. Men elektronik tillverkas ju till mångt och mycket på samma ställen i världen. Och där tänker man att det kanske inte gör så stor skillnad. Det är inte Bangladesh eller att någon har sytt dem hemma här i Sverige. Förstår ni min tanke där? Mm. Så elektronik kanske skulle kunna vara något jag skulle kunna prispressa utan att känna liksom steget bakom att det påverkar jättemycket. Har jag fel? Har jag rätt?
Nej, jag tror att du har rätt. Och jag tänker också att bolån är väl ett jättebra exempel på. Försäkringar är väl ett exempel på där det är samma produkt men det är olika pris att på om man är trogen och otrogen. Och tyvärr är det så att man får bättre pris om man är otrogen och man är trogen nästan alltid. Jag skulle säga att de här hänger ihop. Jag tror att min förmåga att inte spendera onödigt mycket pengar på onödiga saker gör att jag har pengar över till att med gott samvete köpa kläder som inte är piratkopierade och sidan i någon källare eller köpa kött från djur som har sett dagsljus och faktiskt varit ute och rör sig och så vidare. Att det är nästan tvärtom att det är en av anledningarna till att jag prispressar är för att kunna se till att jag handlar med ett godare samvete. Men då finns det flygbolag som jag inte spelar någon roll hur billiga biljetterna är. Jag kryssar ju redan på jämförelsesajten från början och säger de här tycker inte jag har schyssta villkor för sina anställda. Så de kommer inte jag flyga med oavsett hur billigt det är. Du behöver inte ens visa de priserna för mig. Nej. Eller det här har jag bestämt mig att här går min gräns. Det här gör jag inte. Visst kött från vissa länder är som att jag köper inte den här djursorten från det här landet oavsett hur billigt det är. Utan det är det här jag letar efter. Så vad kan jag få mest värde för pengarna bland det ekologiska köttet då, som är från de här länderna eller vad det är för någonting.
Men en annan aspekt som jag tänker på är ju på tal om miljön, att man, vilka preferenser som du också faktiskt var inne på, Magnus, här, vad är viktigt att tänka till just på sådana varor och vad som är ekologiskt som du säger här. Att, för mig är det viktigt att jag vill inte ha kött från den här delen av vad det nu kan vara, något land som man vet att det inte är schyssta villkor. Men jag tänker också, för mig som skillnad som har bott nästan hela mitt liv i en väldigt liten stad där jag har sett att butiker, små härliga butiker bara har försvunnit sakta men säkert. Finns fortfarande några butiker kvar trogna som sådär, men allt fler får slå igen. Den här lilla företagen som Sebastian skriver om tycker jag är jädrigt tråkigt. Jag försöker då handla, och nu när jag bor i en större stad så är det ju så häftigt att gå runt och alla de här små specialbutikerna, oavsett om det är den lokala ost- och skärkhandlaren eller lokala skivaffären eller vad den är. Så för mig är det viktigt på något sätt. Jag kanske inte är så här, om jag tänker i något superstort perspektiv så kanske jag inte alls har rätt. Så där. Ska man äka det ekologiskt eller inte? Jag vet inte, men för mig är känslan för småföretagaren varför jag alltid försöker handla i de här små butikerna. Och jag betalar hellre några kronor till per hektar köttfärs och köpa den lokalt. Eller det jag upplever lokalt eller någon liten butik. Eller, oavsett vad det är för någonting så tycker jag att man ska gynna småföretagarna. För det är så jävla häftigt att bara på några kvarter där vi bor så skulle jag egentligen inte behöva gå längre. Jag skulle kunna köpa allt jag behöver inom tre kvarters. Liksom, finns flera bra restauranger, det finns flera bra små skärkaffärer, det finns servicebutiker, skomakare, klockhandlare, alltså var det än må vara så finns de. Och det tycker jag är så fascinerande, och det ser jag så tydligt som kommer från en mindre stad och nu bor i en större. Har ni någon reflektion på det?
Ja, men jag tänker att du har helt rätt, och jag tror att det också finns pengar att spara på det. Om du går till din lokala slaktare och säger så, antingen går jag till ICA här och så köper jag liksom en djupfryst oxfilé här som de har liksom på extra pris förvisso, så det är liksom ett schysst pris, så betalar jag 399. Vad skulle jag kunna få? Har du någon styckdetalj för 399 du kan ge mig här? Och så kan jag säga, då ska du prova en sån här sida. Den går inte att köpa i en vanlig stor affär, men det finns liksom det. Vad gör jag med den då? Men du vet, den ska du göra så här. Eller den ska, alltså så här. Det är ju det jag älskar med mat, för att prata med människor som har en passion för. Eller om jag skulle köpa en cykel eller vad det är. Jag skulle gå in och köpa träningskläder. Ni vet ju, jag håller ju på att träna och grejer. Och då är jag ju så här, då måste jag gå in i butik där jag kan säga så här, jag är helt ointresserad av detta. Jag behöver någon som är så jävla intresserad så du kan hålla min uppmärksamhet nu på joggingbyxor i 20 minuter. Liksom, så här, hjälp mig. Liksom, så här. Och då är jag uttryckligen så här, sälj på mig allt vad du orkar nu. Förklara nu, varför ska jag ha det? Vad är fördelen? Vad får jag för det? Och då upplever jag ju ett stort värde för det. Och jag är inte så, de jag har då, de är ju kvalitet och sen kan jag ha dem länge istället för liksom...
Ja, men precis. Och jag tänker så med allting, hur mycket mat? För jag slänger ju ibland mat fortfarande.
Jag vet att det är inget grejer. Som du mår så dåligt.
Precis. Och ändå gör jag det därför att jag är uppenbarligen köpt saker som jag inte behöver eller köpt för mycket av dem. Så att i slutändan, och likadant som du säger med dina träningsbrallor eller vad det nu må vara, köttet och handlaren. Så för mig är det ju också det här att köp då inte mer än vad du behöver, så kanske inte blir dyrare i slutändan i alla fall. Det kanske är billigare att åka till en maxibutik någonstans, men då ska du ta bilen dit och du ska greja. Så till slut så kanske det inte vart så mycket dyrare. Och det här tycker jag man ska tänka på.
Nej, men det som framförallt handlar ju om, det är ju faktiskt inte prispressandet här, utan det är ju, jag är tillbaka till vad jag sa i en tidigare fråga, tidspressandet. Det är ju det. Det är väldigt tid och praktiskt pengar. Att åka till någon galleria där vi kan ha 16 olika saker som ska fixas, och efter en halvtimme är 14 av de 16 fixade. Apoteket var där och det var där och liksom så klart och färdigt. Jämfört med, det är klart, har man gått om tid som du och jag har, Mattias, då kan man ju strosa runt och ska gå in till osthandlaren för jag hade det på min lilla lista, och sen när det är klart så tar jag en kaffe i solen och sen kanske ska gå och klippa mig lite. Alltså det är klart, det är ju effektivt med de här gallerierna, eller med de här storköpscentrum, gallerierna och saker. Men då försvinner den lokala handeln.
Tror ni inte att vi ser butiksdöden, alltså köpcenterdöden snart då, som har kommit lite i USA? Jag tror att vi kommer komma tillbaka till att man tar saker på vägen hem, och det kommer också göra att priserna pressas lokalt också. Att ju fler, det är klart att slaktaren, ju mer kött han får köpa, desto billigare priser kan han hålla också lokalt. Jag tror att vi kommer se ett skifte här. Ju mer medvetna vi blir kring miljö och tänk och transporter, och desto mer kommer vi köpa lokalt, och vi kommer gynna också. Jag tror att det är en stark trend.
Ja, det hoppas vi på. Det här är vi i alla fall väldigt rörande överens. Det har varit en väldigt lång svarutläggning på en jävligt intressant fråga. Så jag tror vi släpper där, sen får lyssnaren tycka och känna vad de vill. Men
jag har en fråga
som är
släkt med detta som jag tänkte vi skulle peta in.
Ja, kör.
Lisa skriver så här: jag lyssnar på poddavsnittet angående rabatter. Spännande tycker jag. Det skulle jag vilja säga, nyligen hittat ett sätt att handla mat mer effektivt på. Jag handlar alltid på nätet och vi inte har valt att köpa en bil. När jag gör menyn för veckan utgår jag alltid från det som finns erbjudande på just den veckan. Är det till exempel ett extrapris på kyckling eller halloumi, då letar jag efter recept som innehåller kyckling och halloumi, och sedan så sparar jag in på det sättet. Jag upplever att kostnaden för mat har minskat rätt mycket. Det är mitt tips som jag vill dela i podden. Och här är hon ju inne på det, att istället för att försöka hitta den billigaste varianten på en vara jag kan få, att redan från början vara öppen nog för att säga så här, vad är billigt just nu då?
Just det.
Och sen göra något av det. Vad tänker ni kring det?
Det är lite som att tänka i säsong, tycker jag. Det är också, det finns otroligt mycket pengar att spara om man handlar i säsong. Det är klart att
inte stå i mars och säga så här, jag ska göra pumpa, för det stod det i tidningen bara så här.
Nej, men
för fan, inga pumpor i mars.
Nej, men ta grönt, så ta gurka.
Ja, det gör ju det. Det är det som är hemskt.
Ta gurkan som är importerad, som dessutom inte smakar kanske fantastiskt mycket, utan köp svensk gurka när det är säsong, och köp rover. Det är basic, jag vet att vi har pratat om det här förut, men jag tycker att det är så viktigt. Och det är ju lite samma tänk så här. Istället för att tänka, vad ska jag skohorna in? Så här, se vad som finns och sen se till att laga på det istället. Det finns ju sajter där du knappar in vad du har hemma i kylskåpet, så här, restrecept. Du kan säga så här, men jag har lite kyckling kvar och så har jag lite det här och så här, vad får vi för recept på det? Så ramlar du ut ett recept. Det är superbra.
Ja, det är vad det är mycket bra sådana grejer det finns att hitta. Alltså. Det återigen, vi brukar säga det med googla, men de här grejerna är helt fantastiska. Och ja, men också tänk säsong då.
Ja, men precis. Och tänk säsong. Men så tycker jag så här, att göra veckomenyer, det har jag slagit för ganska länge. Jag tycker att det är ett superbra sätt att få bra koll också när man är i butiken, att man handlar det man ska ha och inte en jäkla massa annat. Det är kanske något för dig, Mattias, som slänger en del, att så här, gör veckomenyn tydlig och handla för så mycket som du ska laga, så blir det inte så mycket kvar.
Ja, men det är
lätt att det blir en hel falukorvsring kvar, för att man tänkte att man skulle käka falukorv, och så gick det en halv vecka och sen gick den där jäken ut liksom.
Och jag vet inte för er, men jag har verkligen, alltså det här har jag jobbat med länge och jag slänger procentuellt, tror jag, inte, ja, förhoppningsvis ganska lite. Men det räcker med att jag slänger någonting så blir jag rätt knäckt över det. Och det handlar ju mycket om dålig planering. Mm. Det vill säga att, och jag vet inte, just de här lite udda grejerna, fisksås, tror jag alltid har tre flaskor står som jag inte använder så ofta. Och så tänker man, går och handlar, att man vet att det ska vara jag köper en flaska.
Ja.
Har vi det hemma? Nej, jag tror inte det. Så kommer man hem så står det 4 grönpeppar i lag hemma.
Jag tänkte nu, jag hade 3 burkar gurkmeja kryddor när jag satt med rensa sist. Mm. Det är fruktansvärt korkat.
Jag skrattar för att jag känner igen mig. Det är ju, alltså, det är ju tragiskt. Men jag har ju också kommit hem ibland och slänger upp, jag har varit och handlar, slänger upp grönsakslådan. Så ligger det 2 gurkor där och jag har köpt en till. Liksom. Det är så här, jag får käka gurka i. Får ju gurk-GT i dödagar. Liksom.
Ja, men där, och där sitter vi. Det hör jag nu via och handlar. Om barnen hakar på och handlar, eller om bara jag och Malin är och handlar, så när vi ska köpa någonting, då kan jag alltid säga så här, eller tvärtom, att ja, men det där har vi väl. Vi har ju det där. Men då blir följdsägningen alltid. Ja, fast vi har ju aldrig slängt en burk eller en, vad det nu kan vara.
Nu har den gurk med en blivit dålig, har ingen sagt någonsin.
Nej, ja, fast det kan det ju bli. Men jag tänker mer på sån här bruksgrej så här, men vi har ju redan 2 flaskor av någonting, Coca-Cola Zero eller vin för den delen, eller vad det nu var. Men då brukar vi titta och säga, ja, fast vi har aldrig slängt en flaska vin. Nej, bra, ja, men då kan vi köpa den. Men just det, tänk på vad man faktiskt har slängt, och då finns risken att du kommer köpa på dig av samma skit igen.
Jag har ju engagerat mig lite i tredimensionell matlagning, det vill säga att man också handlar saker som man använder på flera sätt. Mm. Så att om någonting är billigt så tänker jag så här, då köper jag en stor fin gårdskyckling, om jag väl ska köpa kyckling istället för att bara köpa några sådana här vakuumförpackade trummor liksom. Men då har jag redan från början tänkt så här, då ska jag grilla den i ugnen och sen äter vi det på fredag när Mattias och Malin kommer. Och sen är lördag, då kör vi något annat. Men på söndagen då gör vi kycklingfajitas på den kyckling som är kvar, vet jag att den kommer räcka till det. Och sen så ska jag koka en soppa och då ska jag använda skrovet. Koka den på söndagen så har jag den buljongen till på tisdagen. Liksom att jag tänker hur jag använder samma mat flera gånger. Annars blir det alltid liksom ny råvara, ny mat, ny råvara, ny mat. Då är det klart att då står man där med 16 restburkar till slut. Liksom.
Exakt. Superbra. Jag tycker det är en jättebra fråga, Lisa. Det är ju, men mycket är ju planering, låter det som. Planera mycket.
Och ta tid till att, precis, prioritera att planera. För det är ju så lätt gjort också. Sen har vi mycket att säga kring mat. Det har vi gjort flera avsnitt om.
Mm.
Så att,
ett tag sedan nu vi matade ner oss. Vi
matade ner
någon kock.
Har du fler frågor, Charlie?
Du, det har jag. Är ni klara med en till? Den här är lite åt kritikhållet, skulle jag säga. Tack för en bra podd. Så värmer man ju upp innan man vill säga
så här, man
innan man får sparka med sig. Jag vill tacka för att du gjort bra saker också. Jag har lyssnat noga på alla avsnitt och haft mycket nöje nytta av dem. Jag blev dock förvånad när ni i senaste avsnittet, det här var ju ett tag sedan då, inte riktigt kunde lista ut varför man skulle vilja ha en sammanställning över vilka livsmedel man köper och hur kostnaden fördelar sig per kategori och vara. Jag har själv gjort det ni föreslår i Excel eller Google Spreadsheets. Det är gratis igen. Jag vill slå ett slag för att Google Spreadsheets är billigare än Excel också. Jättebra. Vi har med hjälp av detta våra följare kunnat minska våra matkostnader med cirka 25% eller 3000 i månaden. Jag ser många uppenbara nyttor med detta. Förutom de rent ekonomiska så finns det en del hälsoeffekter. Till exempel inte bara se hur mycket kött, hur mycket godis, hur mycket fikabröd vi köper och så mycket. De som stack ut för oss var kött, mjölk och bröd. Helgmiddagar såg också ut skrämmande stor del av vår matkostnad. Nu har vi slutat fira helg. Nej, så stod det inte. Så nu har vi slutat sammanställa kostnader för rätt tidskrävande. Men när vi gjorde det så hade vi stor nytta av det. Vad tänker ni om detta?
Nej, men det är väl klart att man ska göra det. Det framgick inte riktigt varför han hade lagt ner.
Nej, men vi... Nej, för att det var tidskrävande att sitta med kvittorna och dela upp dem i så här, det här så mycket var det på kött, så mycket var det på ägg. Och så. Varför står det alltid kolonial på ägg förresten?
Uh-huh.
Det är alltid undrat. Det är på min lista obesvarade frågor. Så kolonial, det är ägg. Jo, det förstår jag. Men vad är det för kolonialt med ägg? Liksom, hade det varit vanilj, förstår jag, kolonialt. Eller kaffe, men ja, skitsamma.
Skitsamma, du släpper den. Det blir
vet ni det, får ni höra av er till charlie och matthias@gmail.com. Det vill jag veta.
Bra.
Men Det var väl här när vi kritiserade detta, eller när vi sa så här, det kan vi inte riktigt förstå. Det var väl beroende på vilken detaljnivå man vill studera någonting. Ja. Det är klart att det tar ju stor tid om man ska sitta varje gång man kommer hem. Tyst nu familjen, nu sätter vi oss här och går igenom kvittot. Hur mycket var det på mejeriprodukter? 14 kronor. Men det är klart att om man gör det stötvis och tittar, går in och tittar noggrant, så får man ju stenkoll. Så här, tycker vi att vi lägger för mycket på kött eller på bröd eller på mat eller överhuvudtaget? Eller?
Mm.
Ja.
Nej, men jag tycker att det är en poäng. Det är klart att det kan vara lite engagerande att göra det här. Men jag tror att man, hur mycket hade de sparat, skrev han det?
3000 kronor i månaden genom att vara mer medveten om vad är det för typ av mat vi köper.
Och den främsta poängen tycker jag så här, det är jobbigt, men det kanske är jobbigt en gång. För det viktiga som, var det Stefan?
Ja.
Stefan, som jag tycker att han lyfter upp, är ju att de lärde sig en läxa och de tog med sig lärdomarna. Det är ju det som för alltså, vi ska veta att matvaror är otroligt mycket rutiner som kommer sen. Man lagar ofta samma mat och man har ungefär samma frukost och man har ungefär samma kvällsmat. Och det, så mycket går ju på rutin om man bara handlar och handlar. Men gör man det här en gång eller två, så har man ju också möjlighet att verkligen fördela om. Jag skulle ju testa och köra lite mer vegetariskt och bli flexitarian, som det kallas. Köra lite mer vegetariskt. Och där är det ju bra att göra en sån här sak, faktiskt kunna se så här, när ska vi lägga in mer vegetariskt, och hur mycket kött köper vi, hur mycket kan vi liksom plocka bort, för det finns ju också möjlighet att ersätta mycket kött med vegetariskt, både billigare och bättre för miljön många gånger. Så jag tror så här, gör man det en gång och tar sig tiden, då har man nog inte bara pengar utan även mycket miljötänk, och att man ser över sin livssituation lite, eller matsituation lite.
Just det. Så Stefan, den som gör ett Google Spreadsheet får aldrig skit från oss, kan man säga.
Nej, och kanske i och med det här, även om man inte gör det här, så bara liksom medvetenheten att man har gjort det här, tänk till ett varv, så går man på de ångorna i några månader. Sen kan man behöva ta nya tag. Vi är,
och då kan man kasta sig över försäkringar en runda, och sen kan man kolla över någon annan. Ja, jättebra.
Snyggt. Här har vi ytterligare en fråga från Karin, som skriver så här: spara till barnen men inser snart att de är 18 och inte mogna att ta över kapitalet. Kan jag villkora pengarna, att de ska, vart de ska gå på något vis?
Ja, det var ju en väldigt konkret och bra fråga.
Ja, det var väldigt konkret.
Det
kan vi alla associera.
Och så roligt att hon skriver inte mogna att ta över kapitalet.
Ja.
Det vill säga att man kanske har sparat undan pengar, sparat undan vad det nu kan vara, x antal tusen. Och sen så hör de här att sonen är på väg till Ibiza när de är 17 år.
Här vet jag ju då, om man ska börja med lite fakta, kan jag säga att jag har ju vänner som har haft barn som har fyllt 18 nyligen, jag säger barn. Och då var det så här, efter de har fyllt 18 så skulle pappan gå in där och föra över några pengar till kontot och grejer. Och då är det som så här, fungerar det?
Exakt, jag har ju varit med om det för 3 månader lite drygt.
Ja, då kan du berätta själv. För den dagen barnen fyller 18, då är man
Men det hände ju, vi har pratat om det här i en tidigare podd. Det som var häftigt var att det är ju på natten bara så swoosh, och sen var min sons, Hugos, alla pengar. De var inte borta, men de var borta i min app. Och i min värld så var de helt borta. De var, och parallellt så hade han fått ett meddelande från banken på morgonen där.
Grattis!
Där det stod, vi vill bara dubbelkolla att du har lust att vara kund i våran bank fortsättningsvis. Det vore trevligt. Och så fick han godkänna med sitt mobila bank-ID. Och sen sa det puff, och sen så dök de upp i hans app. Och det hände verkligen över natten. Så det ska man vara medveten om då.
Vad tänker du om detta?
Nej, men jag tänker en förutsättning. Det är bra att den här frågan kommer upp. För jag springer också på det här ganska ofta, där föräldrar kommer och säger att det känns inte riktigt bra, men nu har jag sparat i barnets namn. Det vill säga starta kontot i barnets personnummer och namn. Och då är det ju faktiskt så enligt lag att pengarna är barnets från det datumet att de fyller 18. Mm. Och då är det inte så mycket man kan göra, utan då försvinner kontot.
Nej, men precis. Pengarna. Så då är det ju bättre helt enkelt att starta ett konto i sitt eget namn. Sen kan man döpa det i sin hembank eller vad det heter. Så bara döpa om det till Hugos konto eller vad det nu kan vara. Då.
Man ska inte spara i barnens i barnens personnummer, så att man ska spara i sitt eget personnummer men i barnens namn.
Yes.
Ja, eller kanske både och, tänker jag. En liten skvätt är alltid trevligt.
Jag kan tycka, för det absolut bästa sparandet för barn tycker jag är i en kapitalförsäkring. Det finns ju tre sätt, kan man väl säga, om vi nu pratar långsiktigt sparande. Det är en vanlig fond eller aktiekonto, det är en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto.
Bygga upp en vinkällare åt barnen räknar du inte här som långsiktigt sparande.
Nej, det får man ta på egna konton.
Okay.
Nej, men jag tycker kapitalförsäkringen är den bästa, för i kapitalförsäkring. Det är också ett, ingår ett försäkringsskydd, det vill säga du får alltid ut lite, lite mer pengar. Det ligger en försäkring bakom om det skulle hända dig någonting. Men du har också möjligheten att sätta barnet som förmånstagare. Det vill säga att skulle du gå bort då så tillfaller pengarna barnet. Och inte då någon form av förvaltningsman eller något som går in och sköter ekonomin och tycker att de här pengarna minsann skulle användas till något annat. Utan barna, pengarna öronmärks till barna. Och här tycker jag man har det är det absolut bästa. Då vet jag att händer det mig någonting då kommer de få dem. Men det är fortfarande jag som bestämmer när ska de få dem och hur.
Men om jag sitter nu och har en 13-årig son hemma och så lyssnar jag på dig, Magnus, och så tänker jag så här: fuck, så har inte jag gjort.
Nej.
Nu har jag ett konto i barnets namn. Kan jag liksom ändra det nu då? Kan jag säga så här, flytta hem dem igen? Liksom, eller?
Den där visningen. Ja, det beror lite på familjesituation. Men det ska ju ja, men såklart vara att båda föräldrarna godkänner.
Om båda föräldrarna godkänner. Och barnet är ju fortfarande så här, han vet inte ens om att pengarna är sparade. Det är
absolut,
inte som att
då kan
det
jag lyfta ut dem från kontot.
Men man ska vara lite försiktig med det här, för rent juridiskt så får du inte ta pengar från barnen och använda till någonting. Alltså har du väl satt över pengar så rent juridiskt så är det, ska de tillföra dem. Låt oss säga att mormor har gett barnen pengar. Stoppat in på barnets konto helt enkelt så är det barnens pengar. Du kan inte använda dem för att bygga upp en vinkällare till dem som fick av mormor för att användas till ett framtida körkort till exempel.
Nej men precis. Nej.
Och risken är ju här om det skulle hända någonting då med min ekonomi. Ja. Så att jag hamnar hos Kronofogden och så har jag ett konto i min hembank som heter Primus. Då kommer Kronofogden säga, de här pengarna ska vi använda för att betala av. Då kan inte jag säga, men de är ju Primus pengar. Nej, det är de inte, de står på ditt konto. Utan då, om man känner med sig att man själv kommer på dålig ekonomi i framtiden, då är det ju bättre att de står där.
Nej,
de
men det är verkligen att tänka på båda sidor här, och att man kan också ha två parallella sparanden, ett som faktiskt är till barnen som kan vara ett mindre belopp som de ändå känner att det här är deras. Sen tror jag också att man ska ha en löpande diskussion med barnen fram. Jag tror att supermånga 18-åringar är så mogna och helt på det klara med att de kan ta hand om de här pengarna. Medan jag tror att många kanske inte är det. Så att det beror väl helt beroende på vilket intresse och hur man har haft det. Men man är fullt medveten om att det är så här det blir när de blir 18.
Det jag kan tycka är klokt att tänka på, det är ju ytterligare lite längre om man tänker på bostadsmarknaden som vi också har. Att det är många barn som väljer att plugga vidare exempelvis. Och många föräldrar vill gärna använda pengen kanske till ett boende så man liksom kan plugga där man vill plugga och inte fastnar i någon sån härva. Det kan ju vara att spara hos mitt konto med barna som förmånstagare, då har jag möjlighet att pytsa ut det. Då kanske en viss peng, eller om som du säger Mattias, att då kan man kanske sätta en körkortspeng om man nu önskar en sån, då kan det sitta på ett sparande som barnet står i sitt namn, medan om det är boende kanske, ja, då kan det vara mitt, för de kanske bor hemma tills de är, inte vet jag, 28, 32, 40 eller vad det nu kan vara. Och då kanske det är pengen som ska ut. Och då helt plötsligt så är det massa fler år där som man kanske blir förvaltad och får de här pengarna växa ännu mera.
Just det. Ja, intressant.
Ja, men det här är, och här finns det också supermycket bra forum och saker att googla och titta på och fundera på. Det viktiga är att det inte bara händer av en slump. Utan man har tänkt till innan. För de där åren går väldigt fort. Från 13 upp till 18 så sa du bara
ja, det är tre veckor där emellan någonstans.
Det är tre veckor någonstans. Och sen så står man inför det där. Så det är väl jättebra att man tänker till ordentligt.
Ja, mycket bra fråga.
Vi byter ämne. Här kommer en fråga från Fanny. Tack för en bra, intressant podd. Den här frågan kanske redan har besvarat. Men tipsa gärna om vilket avsnitt då. Ja, vi har varit inne på det, men nu ska vi inte behöva gå tillbaka, utan nu kör vi.
Nu tittar vi framåt.
Nu tittar vi framåt.
Nu vänder vi blad här.
Ja, nu gör vi precis. Jag jobbar som inköpare och har hand om företagets leasingbilar, och de är dyra. Dessutom när de lämnas tillbaka så kommer det flera olika fakturor på onormal slitage för flera körda mil och så vidare. Bekanta säger att man inte behöver ta lika bra hand om en leasingbil som en privatägd bil, men jag anser att det är precis tvärtom. Jag tänker också att många vill ha en ny bil men inte har råd att köpa en, men leasing kan man få en ändå. Hade varit kul att höra vad ni tycker om det. Så Magnus, om man köper en bil privat, ska man köra privatleasing?
Oj, det är en jätteklurig fråga. Jag vill börja med att säga så här. Jag har skrivit ett blogginlägg som handlar om när bör man inte äga en bil. Det vill säga när bör man hyra en bil eller åka taxi till och med. Och när bör man ta en leasingbil och när ska man äga en bil. Och då ser man att om jag inte missminner mig, mellan 5-8, åker du mellan 5-800 mil per år, jag hoppas att jag säger rätt nu, så är det mest lönsamt att leasa en bil. Åker du mer än 800 så ska du äga en. Så dels kan man ju ta den aspekten att säga, oj, bor jag i innerstan i någon storstad och kanske åker 200 mil om året, ja men då ska du åka taxi. Mm. Eller då ska du hyra en bil, nummer ett. Sen är det ju så här, det är ju väldigt kostsamt för företag att ha en lease, alltså för själva företaget. Nu tror jag hon sitter på den sidan och ser de här kostnaderna. Det kostar ju otroligt mycket för företag att ha leasingbilar.
Mm.
Så det är ju en jättekostnad i sig. För privatperson, alltså det är ju en ganska smidig lösning, det ska man väl inte säga någonting om. Allt ingår och
men är det en ekonomisk lösning eller är det bara så här?
Nej, men det beror ju lite på hur mycket du kör då.
Det beror, men säg att du kör då 1500, att du kör ändå rätt mycket bil. Du har något landställe som du åker till och du ska skjutsa barn till idrottsaktiviteter och allt möjligt. Mm. Så att du kanske åker en 1500-2000 mil.
Mm.
Och du behöver ha en bil helt enkelt. Mm. Om man då ska köpa en bil, alltså du säger då äga eller leasa eller sådär. Mm. Är inte det sättet man gör att man tar en finansiering antingen hos bilhandlaren eller så kan man kolla med sin bank om de råkar ha någon form av finansieringslösning på det. Mm. Eller hur ska man gå tillväga? Man går väl inte att ta ett lån kort och gott för att köpa en bil?
Ja, men det händer ju ganska ofta. Men jag tycker så här, nummer ett så ska man väl ställa sig frågan, behöver jag en ny bil? För nu börjar det i och för sig komma, har ni sett det? Det är superintressant. Men de har börjat leasa begagnade bilar nu. Att man kan leasa begagnade bilar, det är ju rätt sunt. Så här. Då är mindre leasingkostnad. För annars, hittills har ju leasing varit nya bilar. Mm. Så den första frågan man måste ställa sig är, behöver jag en ny bil? För är det en ny bil och man ställer sig frågan, är det leasing eller köp?
Och där kan man ju rulla tillbaka till ett program där vi konstaterade att det finns aldrig någon ekonomisk grund att köpa en ny bil någonsin.
Nej,
det har vi redan klarlagt i den här podden.
Så där är vi. Ja, så då har man möjligheter nu. Att då
ja, men, man kanske kan köpa en, jag läste någonstans att 3 år är det mest, alltså då har en bil tappat som mest i värde och då börjar värdeminskningen och avta. Så 3 år. Så nummer ett, så här, behöver jag en ny bil? Och behöver jag en ny bil, ja men då behöver jag väl titta på vad kostar ett lån respektive vad kostar leasing. För många gånger så är det ju, så här, för bilfirmerna är ju det här ganska lukrativt. För man ser exakt, man vet exakt hur långt bilarna ska gå under förutsättningen att man kör så långt man ska köra. Annars så tillkommer det ju straffavgifter som Fanny skriver här. Men de har full koll på hur många bilar de har ute, hur många som kommer tillbaka, när, hur långt de ska ha gått och under förutsättning att det är normal slitage då, hur sliten bilen är. Det vill säga man har full koll på sin bilpark.
Just det här är för att man sätter upp ett så kallat restvärde. När man leasar bilen så gissar man att om 3 år så borde den här bilen under ett normalt slitage och i förutsatt att den har gått ungefär så här långt vara värd så här mycket.
Mm.
Och träffar man då helt rätt i den här leasingen, då betalar man ju under 3 år en summa pengar som man har förutbestämt då med tanke på de här faktorerna. Och sen när dagen kommer, när de här 3 åren har gått, då kan man hoppas att man ligger väldigt rätt så att man i princip kan lämna nyckeln och bilen och så är man kvitt och klar.
Mm. Mm.
Men många gånger då upplever jag att man är lite för positiv i den här kalkylen och tänker att det kommer inte ha gått så himla långt. Ja, den är nog värd mer bara för att man vill få en lägre månadskostnad.
Mm.
Och så är man plötsligt skyldig 30 000 när man ska lämna tillbaka bilen.
Mm. Mm.
Och det är ju superfarligt.
Ja, men det är superfarligt. Och jag, så bra sagt av Annie när hon skriver att hon tycker att det borde nästan vara tvärtom med slitaget och hur man tar hand om sin bil. Jag håller med henne. En leasingbil, ju bättre du håller efter den desto mindre är risken att du får. Jag tycker man ska hålla efter alla bilar för det är ju alltså inte bara med tvätt utan med service givetvis. I ett leasingavtal så ingår ju de här sakerna så där har man ju god koll. Men det är ju liksom häng på skydden för sätena när barnen sitter och sparkar och var lite noga med trösklar och sånt där.
Just det, så det blir mindre sen när man ska värdera den där så inte bilen man säger att men den här vet du, den är så sliten och det här kostar för mycket att fixa med. Och
nej, men precis. Nej. Nej, men jag förkastar inte leasing. Jag tycker ta hänsyn till så här, behöver du nummer ett köpa en ny bil? Behöver du det så titta över då hur mycket kör jag? Och räkna på månadskostnaden. Idag är det ju billigt att låna, vilket såklart är farligt, vilket vilket många lockas ju av att ta lån och köpa en bil. Och många behöver ta lån för att köpa en bil.
Det bästa. Men det menar man så håller isär det här med att ta en finansiering och ta lån. Jag sa tidigare att man inte tar väl inte lån, och det beror ju på att normalt sett så beror ju på vad du har för ekonomi. Mm. Men du får ju inte ett lån med särskilt bra villkor om du går, alltså lånar ett traditionellt banklån.
Nej men precis. Och när det gäller bil så brukar det finnas två alternativ. Antingen så kan du sätta bilen som pant. Och då får man ner räntan lite. Annars så är det ju ett så kallat blankolån som du är tvungen att ta. Och då kan ju alltså räntorna idag, jag säger nu billigt att låna, men det blir ju såklart dyrare. Men säg att det kanske ligger på en höft då mellan 3-11%. Mm. Så det är klart att det är dyrt
lån. Och det där måste man ju kolla då, för då kan det ju faktiskt vara billigare att ta en finansiering via bilfirman du köper eller via banken som ofta har. Många banker har ju sin egen finansieringslösning för just bilar.
Ja.
Och då ska det ju inte ligga så långt över 3% som det ser ut nu. Nej. Men då är ändå 3%, det är ganska mycket pengar. Plus att du ska lägga in då en kontantinsats. Ja.
Men rådet till Fanny här skulle kunna vara att hon kan ju prata med alla de här människorna på företaget som har en hyrbil och få dem att förstå hur många tusen som de tackar nej till i lön för att företaget har en liksom total kostnad. Det är ju ganska intressant att kunna gå in till cheferna och säga så här, titta här, hade vi inte haft de här leasingbilarna, då hade vi haft 2 miljoner över i lönepotten här vi hade kunnat använda.
Liksom. Men se, och vad, tänk, försök att forska när du ska, om du ska leasa en bil och titta på restvärdet, för du lurar ingen annan än dig själv om du tycker att du kommer ut därifrån och har fått en så himla låg månadsavgift. Mm. Utan tänk efter och försök att lägga det rimligt. Mm. Prata med någon expert eller försök att ha en bilhandlare som du litar på som du kan försöka komma så nära som möjligt.
Mm. Och framförallt titta upp nu om det finns möjlighet att leasa en bättre begagnad.
Begagnad leasing lät ju som det, för det där leasingen sprack ju redan från början för mig. För att det är en ny bil. Nej, en ny bil.
Och glöm inte att du kan hyra rätt många.
Ja.
Vi har ju gjort ett helt program om biluthyrning. Ja. Så att, det kan vi ju... Nej, men
det går att hyra mycket bil för leasingpengar.
Det går att hyra extremt mycket bil och till och med åka rätt mycket taxi. Mm. Eller till och med fara runt på små elektroniska brädor.
Elcykel. Mm.
Precis, eller en elcykel.
Små elektriska brädor. Ja, du menar sådana där som överallt på stan?
Ja, just
det.
Översvämmar våra städer.
Mm.
Ja, men så är det.
Det är ju väldigt bra att man tänker på miljön och åker elektronisk bräda.
Precis.
Helst med hjälm.
Ja.
Ja, hjälm ja. Det har ju inte du, Charlie.
Nej, därför kör jag ingen sån här bräda heller.
Nej, det är därför.
Mm. Hörrni, klarar ni en till?
Mm, det tror jag.
Här står det inte du, Magnus, så hej Charlie Mattias, men vi får tänka att det är till dig också.
Oh, tack.
Först och främst, tack för en bra podd. Ni är både kloka och roliga och lär massa av er och era gäster. Du hör ju, det här är en klok person som har skrivit detta. Katarina, nu ligger du på plus. Jag inbillar mig att jag i ett avsnitt hörde Mattias antyda om att Charlie varit iväg på en meditationskurs. Och i avsnitt med lyssnarfrågor 2 refererar Charlie till en del till meditation. Så min fråga är, mediterar ni eller har något annat liknande rutin som ni tycker förbättrar inställning till pengar? Hur kan vi se över vår inställning till pengar? Varför ska vi göra det? Är frågan här. Själv, konstaterar Katarina, själv mediterar jag och tycker att det har gett mig mycket livsfilosofimässigt. Bland annat genom att jag är mer nöjd med det jag har. Hus, bil och partner, mer, inga projekt som behöver fixas. Det sparar jag massa pengar för förstås. Pengar som jag använder för att kunna bli rikare genom att... Pengar som jag använder för att kunna bestämma mer över min egen tid. Jag skulle vilja påstå att jag blivit rikare bara genom att ändra min inställning. Tack igen för en bra prat från Katarina. Vad tänker ni? Att aktivt, jobbar ni någonting aktivt med er inställning till pengar och ekonomi? Eller är det ni som fisken i vattnet?
För mig är ju pengar... Att leva är att leva ekonomi. Alltså det är inte två separata saker. Du kan inte leva... Idag så konsumerar vi ju väldigt mycket. Eller behöver inte konsumera så mycket. Men vi konsumerar för att hålla oss i och för mig, det här går inte att skilja på. Det går inte att liksom det ena eller det andra. Sen lägger jag inte så här... Det blir ju mer ett livspussel att tänka på det i vardagssituationer. Men meditation har jag inte testat. Däremot så tror jag... Jag vet inte, jag får nu säga om jag... Jag tror att min löpning kanske blir någon form av... jag har aldrig mediterat, Charlie. Mm. Det stänger ut allting och springer och liksom det, någonstans...
Nu ska inte jag vara någon meditationsdomare här, men jag skulle definitivt tro att du kommer in i ett meditativt tillstånd i din löpning. Att du,
För jag känner att så här, ju mer jag jobbar exempelvis, desto mer måste jag träna. Mm. Och då tänker jag att det är lite som plus och minus. Här. Där laddar man, lite som kanske meditation. Man hinner reflektera över saker. Och när det är jobb eller vardag, då är det... Jag vet inte.
Jo, men jag tror att
det låter otroligt sant.
Jag får ofta den frågan, vad lyssnar jag på för poddar när jag är ute och springer? Eller vad har jag för spellistor när jag springer? Jag förstår inte vad folk pratar om. Så det är ju det är min naturen. Tid. Då har jag ju tyst.
Ja.
Då har jag ju ett samtal med mig själv. Det är, det är då jag kommer på det jag ska komma på. Eller liksom försöker stänga ut allting. Och
men du mediterar också?
Men jag mediterar också. Mm. Det gör jag absolut.
Ja, men du ska svara Katarina på frågan. Så ja, du har väl gått på varenda hittar sig självkurs som går och
ändå får tag inte på. Hittat.
Och utan att jag låter... Det lät som en negativ klang. Det menar jag verkligen inte. Men du har ju verkligen varit öppen. Jo. Testat på saker. Åkt och hittat dig själv i en vecka utan mobil. Mm. Du har gått på alla möjliga kurser. Du har hypnotiserats. Du har gjort mer än någon annan jag känner. Mm. Och vad hur tycker du det har gått?
Nej. Nej men
Nej,
jag förstår din fråga.
Det var svaret som började skratta innan.
För mig är det som att jag fattar inte vad ni andra sysslar med. Det är som att man försöker laga bilen genom att tvätta den om och om igen istället för att lyfta på huvudet och gå ner och mecka i motorn där grejerna händer. Alltså det är ju det undermedvetna som styr hela vår livsupplevelse. Så jag fattar inte varför alla håller på och pillar fram och tillbaka med det medvetna när det ändå är det undermedvetna som avgör om du blir lycklig eller inte lycklig. Om du upplever kärlek eller inte kärlek och ekonomi också. Många, det märker man jättemycket när vi är olika gäster här, att man hör direkt deras inställning, deras attityd, deras förhållningssätt till ekonomi eller till pengar eller till matte eller till konsumtion styr deras liv jättemycket. Och då kan man antingen bara ha tur och säga woho, jag föddes med en attityd som gav det här. Eller så kan man säga att ja, men jag kan också bara renovera motorn, jag kan liksom trimma. Det finns så mycket man kan göra. Så för mig är det självklart påverkande. Hon säger det själv här, genom att hon har blivit mer i kontakt med tacksamhet så springer hon inte runt och behöver köpa saker hela tiden för att få den kicken. Den kicken kan hon skapa. Alla kickar är förut på insidan. Det är bara att man tror att man behöver något där ute för att göra det. Och då får hon massa tid, pengar över som hon kan investera i att vara hemma mer. Och så får hon mer tid och så blir det en positiv spiral där hon blir liksom både lyckligare och får mer pengar, lyckligare och får mer pengar. Det är ju, för mig är det inget konstigt eller att det skulle vara någon typ av så här flum i det. För mig är flummet varför man tror att nätshopping skulle göra en lyckligare. Det är jävligt märkligt. Eller?
Men är det inte det gärna? Jag tänker så här, jag som har fastnat på beteendeekonomi där man ändå har forskat väldigt mycket på det psykologiska men också på de fysiska handlingarna. Men då tänker jag så här, kan man inte lura hjärnan? För det är ju ett sätt att lura hjärnan kan jag tänka mig då med meditation om man hittar andra. Mm. Men finns det inte andra sätt att lura hjärnan utan att jag behöver meditera? Eller ska vi se det som en väg och sen finns det liksom många... Eller
jo, man kan kalla det vad du vill men jag tycker att vara engagerad i sig själv på det sättet då, att titta även på hur kan jag påverka mitt sätt att se på saker som inte är så uppenbart vid första anblicken. Det är inte lika lätt att se som om bilen är nytvättad eller inte nytvättad att se om alla cylindrarna tänder som de ska. Men jag tycker det är konstigt att människor behöver uppleva psykisk ohälsa innan de börjar överväga att de själv kan påverka sitt psyke på någonting. Liksom så här. För mig är det där jag börjar och sen om jag har tid över då kanske jag tvättar bilen också. Men för mig är steget att se till att jag mår bra, att jag känner mig tacksam, att jag har, om jag tar en ny klient och vi ska börja jobba med att de ska få bättre ekonomi, om vi inte börjar med deras inställning till ekonomi, till sig själva, till pengar, utan vi håller på och pratar fondtips, då vet jag att det kommer bli en fruktansvärd omväg. Vi måste ju börja innan vi kommer till fondtipsen, måste vi, som du tittar på, vad har den här personen för mål och drömmar och varför tror den inte att den kan uppnå sina mål och drömmar?
Får jag slänga mig tillbaka lite i tiden när ni jobbade Lyxfällan? Det bara slog mig nu. Så här. Var det här något som man ofta såg där och då, att det fanns en osund, alltså att man skulle börja renovera motorn innan?
Hela tiden. Hela tiden.
Det var
vi såg mest av allting. Så var det så. Det var just de här konstiga och framförallt de här alla konstiga träningsprylar som folk hade hemma. Jag tror inte vi var någonstans där det inte fanns någon sån här abdominizer från då så när det fanns någonting.
Om det hängde några kläder över så att man inte skulle slippa se sina
och under sängen så låg det alltid någon skivstång för att man tänker jag ska komma igång. Mm. Så det är någonting som man tror att man ska kunna köpa sig till. Mm. Så alltså, jag tycker Katarinas fråga och konstaterande är ju fantastiskt. Och jag tror att var och en får väl meditera på sitt sätt, tänker jag.
Ja, men, nu, för
att, ja, men jag vill bara fylla på där. Som för dig, Magnus, så tror jag att med din träning och din löpning så kanske det för dig är det allra, allra bästa. Och därför, alltså, varför du funkar. För Charlie har sin variant, och för mig kan det vara att för mig att åka ensam ner till landet och sitta där i skogen. Mm. Det funkar. Det finns ingenting som gör mig. Också man inser då vad jag behöver. Shopping. Vad är det som gör mig lycklig egentligen? Jag tog så kul som Claes Hallberg som vi hade som gäst i våras. Mm. Som egentligen varit allergisk mot alla typer av såna här redskap och metoder och sånt. De tyckte att man, så här, det behöver man inte utan levsunt. Men han har ju nu skapat en egen metod som heter SNHK-metoden. Som helt enkelt står för sitt ner, håll käften en stund. Man kan gå in på snhk.se. Mm. Han är rätt rolig, Claes. Mm. Det är hans sätt att göra det här. Så jag tycker väl så här, vi måste alla hitta våran väg där vi liksom någonstans landar och försöker se vad som är viktigt för oss. Och jag tror att alla har säkert olika sätt. Det får ni också gärna skicka in tips på vad ni har för typ av sätt.
Ja, om man inte... Att få syn på era eventuella positiva och negativa tankespiraler kring ekonomi och pengar. Och att stanna upp i vardagen och ställa mig frågor. Vad är egentligen viktigt?
Mm.
Det är som Nasse, tror jag, säger i Nalle Puh. Första steget om man ska hitta något är att man listar ut vad man letar efter.
Mm.
Och de flesta verkar vara fullt upptagna med att leta och inte riktigt listat ut vad det är de letar efter.
Eller börja med slutet först.
Ja.
Det är också en sån här bra.
Ja, det där är superintressant. Och som sagt, jag tycker också som du säger, Charlie, att folk ska behöva landa i en psykisk ohälsa innan är ju fruktansvärt. Och som det ser ut idag så är det ju hemskt. Så att se till att hitta era metoder, se till att ta hand om er. Då kommer oftast ekonomin av sig själv.
Ja. Om man gör ekonomi lustfyllt, då blir man intresserad. Är man intresserad, är man engagerad. Är man engagerad får man bra resultat. Det är så det börjar. Inte tvärtom, att man får bra resultat och sen plötsligt tycker man det är kul.
Och då brukar det ändå vara att man måste må bra. Det som är allra första steget. Snyggt! Ja. Bra, Katarina. Tack för den
frågan. Kul fråga. Hörrni, det där tycker jag vi knyter ihop vad heter det? Brevlådan. Påsen.
Brevlådesäcken.
Brevlådesäcken, ja. Och tacka för god match.
Ja, det tackar vi särskilt
det
för.
Det var kul att hänga idag också.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, ja.
Ni är fantastiska grabbar.
Ja, men du, det
du är med, Magnus. Detsamma.
Vi får anledning att återkomma. Och skicka gärna mer frågor till oss. Var skickar man om, Mattias?
Då skickar man om till charlieochmattias@gmail.com.
Mm. Är det OCH alltså, eller ett
oktecken? Ja, just det. Det är OCH. Charlie, OCH, Mattias, M-A-T-H, I-A-S, snabela, gmail.se. Mm.
Eller så skickar man bara blomsterbud till studion.
Ja, jag tänkte nu
kommer Nu fick vi det sagt med eftertryck.
Mm.
gmail.com.
Mm.
Där har vi det.
Nu kommer compriser.se.
Veckans snabba med Kristina.
Ja.
Kul att stå här igen.
Ja,
vad ska vi snacka om den här veckan?
Tänkte att vi skulle prata om privatpension, om man behöver spara till det eller inte.
Ja,
vad är svaret då?
Det behöver man om man vill ha mer än ungefär 60% av sin lön i pension. Så har man tjänstepension och den här allmänna pensionen så får man ungefär 60%. Det är lite olika. Så då behöver man spara till sin privata pension. Eller privat till sin pension, ska jag säga.
Och hur gör man? Vad har jag att välja på?
Ja, förut fick man ju spara avdragsgillt. Det vill säga man fick liksom spara bruttopengar. Och sen betala skatt. Det får man inte göra idag.
Den festen är slut.
Däremot har du inte tjänstepension via ditt jobb, så är det en bra grej. Då får du faktiskt spara på det sättet. Så att har man inte tjänstepension, då kommer man få en väldigt låg pension. Då är det extra viktigt att spara till det här.
Och sen har det också att göra med hur stor tjänstepension man har lyckats förhandla sig till, naturligtvis.
Självklart. Vissa har ju fantastiskt bra pensioner, men de flesta skulle behöva spara lite extra.
Och då kan man flika in, som vi brukar tjata om i våran podd, Charlie, att gå in på minpension.se.
Där hittar du alltid och kan se hur mycket kommer jag få när jag går i pension. Det är en jättebra prognos.
Finns det några andra?
Man kan ju spara vanligt via ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, eller bara köpa fonder eller på sparkonto. Man kan spara vanligt och liksom döpa sitt konto till pension så att man inte använder det. Mm. Men sen finns det också något som heter löneväxling. Det vill säga man istället för att ta ut lön så växlar man det mot pension via sin arbetsgivare. Det är inte alla som tillåter det, men många gör det. Men då är det viktigt att veta att det går en gräns för ungefär 43 000. Så efter löneväxlingen bör man ha 43 000 i brutto nettolön. Annars så kommer man få liksom sämre pension och sämre sjukersättning och föräldrapenning och sånt. Så
det betyder att man måste tjäna ganska mycket pengar för att kunna använda det här löneväxlingen.
För annars är det ett dumt sparande faktiskt, skulle jag säga.
Men jobbar man så här med kepsen bak och fram och dricker kubakola och får 60 000 i månaden men gör inte av med mer än 43,
då skulle man kunna säga löneväxlar mycket. Det är superbra.
Bra.